Välkommen tillbaka till MSDN Radio, en dag med mycket snö och mycket sol. För mig tog det ungefär 1,5 timme att ta mig till jobbet idag. Idag är det med mig, Dag König, med Dan Weitran och Johan Lindfors och ingenting annat. Jag brukar ju alltid säga fel på ditt namn.
Som Jonas Lindfors. Och...
ja. Jag tänkte bara, vi skulle... alltså den här MSDN Radio är superkul. Vi har väldigt många intervjuer, så vi ska försöka att inte vara allt för långrandiga här i början. Men låt mig få presentera dem vi ska intervjua under programmets gång. Det är först Hans Sterby, konsult på Connecta, och vi kommer prata om F-Sharp. Vad är det och varför är det bra? Sen har jag en intressant intervju med Jimmy Cementi som är program manager på Microsoft om Iron Python, Iron Ruby och också DLR, alltså Dynamic Language Runtime, som är en ny grej i .NET 4. Och naturligtvis så har vi ju Test Corner, och i Test Corner ska vi prata om Debug Diag idag. Och vi har också en liten intervju med Fredrik Normén om MVP Summit. Det är en liten hemlig, ja, ska man inte säga hemlig, men det är en konferens som var förra veckan i Redmond, för att se om vi kan tumskruva honom lite och avslöja någonting. Men innan det, jag tänkte bara att vi kunde gå runt bordet och höra lite här hur har gått sen sist. Det var ju ett tag sedan vi pratades vid. Johan, vad har hänt med dig och med, ja, kanske inte med dig, men med livet? Och
jag har klarat Mass Effect 2. Och,
det har jag med.
Ja, det är ett riktigt bra spel. Mm. Jag skäms nästan när jag tittar på hur många timmar jag har spelat det. Timmar som jag skulle kunna gjort någonting annat. Men naturligtvis har det tagit mycket av min nattsömn då, men det är över 30 timmar.
Ja, jag skulle tro det också. Så att, ja.
Nu håller jag på med Saboteur. Det är kul.
Jag spelar Fable och där får man se antal, inte timmar utan det är minuter.
Aha.
Så det ser ännu värre ut.
Ja, uff. Men du har spelat Fable lite för länge nu.
Ja, jag kör alla sidequests innan jag går vidare. Så
Jesus.
En hel del till.
Ja, då ska du inte prova Saboteur, för där finns det så här tusentals liksom, små sidequests. Uff.
Jag började med Halo ODST igen, ja, för första gången faktiskt. För nu ska jag bestämma mig, nu ska jag lära mig att skjuta med gamepad. Nu ska jag verkligen göra det.
Halo är lite förlåtande. Annars ska du prova Modern Warfare. Den har gjort en lite snygg teknik där man snabb siktar så här med ena knappen. Så här. Det,
okay.
Modern Warfare 2, det, är också, det kan låna mig.
Ja, vad bra.
Ja, då blir jag ta med dig imorgon.
Mm. Ja, just det.
Så här håller vi på med.
Vad har du gjort? Vad har hänt med?
Det har varit en riktigt intressant början på året skulle jag säga. Speciellt naturligtvis förra veckan också då, när det äntligen annonserades lite om framtiden för vår mobilstrategi med Windows Phone och Windows Phone 7 Series som presenterades av Steve Ballmer och nu kommer jag inte ihåg vad han heter.
Mörkhårig.
Ja, mörka killen som pratade om, som var program manager egentligen på de här på teknikerna på Mobile World-konferensen i Barcelona.
Kan du kort bara berätta vad är det som har lanserats nu? För det är ju inte allt
annonserats. Nej, alltså det som annonseras nu är egentligen hur plattformen kommer att se ut från ett konsumentperspektiv, ska jag säga egentligen då. Det är att eller hur, lite också om hårdvaruspecifikationerna för telefonerna. Kommer ha 3 stycken knappar, en knapp som står som agerar alltid bakåt, en knapp som går till sök och en som går hemma för mig, va.
Mm. Jag skulle tro det, ja.
Till startsidan tror jag. Det. Så att det är alltid sök är väldigt integrerat, bakåt är väldigt vanligt mönster också i plattformen och sen hem då att kunna alltid komma tillbaka till startsidan. Det är det som är annonserat.
Så plus... det som man ser också är att vi är hårdare nu på själva... Vi kommer inte göra en egen telefon, men att vi är hårdare på hur telefonen görs.
Just det.
Än vad vi har tidigare varit.
Och det här är någonting som, även fast vi inte har pratat om utvecklingsplattformen ändå, så tror jag att det här är någonting som sänder en viss signal till att vi kommer att kunna underlätta för utvecklarna att bygga gemensamma applikationer för olika typer av enheter. För det har ju varit lite komplext idag att faktiskt göra en optimal upplevelse på Windows Phone eller Windows Mobile där du har behövt göra skräddarsydda anpassningar för respektive enhet med kvadratiska gränssnitt, olika upplösningar, 320x320, sen har du 480x800 och liggande, stående och massa sådär. Och
det jag där... tycker till exempel iPhone-utvecklare har det väldigt lätt. Ja, de har bara 3 olika devices.
Ja, totalt. Och faktum är att det är väl bara ett GUI.
Ja, jag menar det är 3 olika generationer av iPhone.
Så. Ja. Men också det att det är bara en upplösning, det är en skärmtyp liksom, vilket gör att
precis, det
är så
det
ett sätt att bygga det på. Och här har vi åtminstone 6 stycken har jag identifierat när jag har hållit på och pratat om det här under hösten.
Storlek så, och sen multitouch eller touch eller inte touch.
Det har jag inte ens tagit in i det här faktiskt. Utan jag har bara tagit skärmupplösningar som handlar om att göra optimala upplevelser på det.
Men det är ju lite Microsofts grej också. Vi har ju släppt vårt operativsystem fritt även för PC. Så det kan ju vara vilka PC som helst på gott och ont. Vi har vi har ju inte kontrollen.
Nej.
Och vi har ju upplevt att det har varit en bättre affärsidé.
Ja.
Men nu för telefonen så behöver vi gå in lite mer ändå än vad vi har gjort för våra övriga operativsystem.
Än så länge har det accepterats och uppskattats också. Det som också har presenterats då egentligen är ju hur gränssnittet kommer att se ut, det som kallas för Metro. Som då är väldigt Zoom-inspirerat, för oss som har Zoom-enheterna har kikat på den. Så påminner det väldigt mycket om, speciellt kanske Windows-klientens gränssnitt på Zoom. Inte så mycket om det som finns på enheten skulle jag kanske tycka. Men ett gränssnitt som fokuserar väldigt mycket runt hubbar, som de också kallar det. Som egentligen är en samling av gemensamma applikationer för ett specifikt ändamål.
Men det är egentligen som en sida i en annan applikation.
Just det, men med flera sidor eftersom man inte får plats med allting på en enda sida egentligen. De har en hubb exempelvis för människor och kontakter, en hubb för applikationer, en hubb för marketplace, en hubb för office, en hubb för media.
En hubb som jag är väldigt intresserad av, det är ju Xbox.
Ja, absolut.
Äntligen kan man spela på arbetstid.
Ja. Äntligen. Det har vi kunnat gjort länge, men...
det tycker jag verkar häftigt att man kan ändå göra lite mer, för Xboxen är ju för många av oss är ju ändå, alltså man är ju stolt över hur många achievements man har, man har en annan relation med de människor som man...
Det ska bli kul att se hur spelföretagen tar till sig den tekniken när Xbox Live alltså finns i mobila enheter, så du alltså skulle potentiellt kunna anpassa och skräddarsy din karaktär eller avatar eller vad nu kan vara för någonting för ett specifikt spel.
Det ultimata målet vore, jag vet inte om vi klarar av det, att ha achievements också i mobilspel. Jag vet inte om vi kommer att göra, men...
Alltså utan att veta, jag vet egentligen ingenting om det här. Det får vi väl se då. Jag kan inte säga för mycket det kommer på. Spännande. Det ser jättespännande ut. Och utvecklingsplattformen som
precis,
väldigt många ställer frågor.
Precis, jag skulle ändå fråga. Vad kan du säga där?
Ja, precis. Nej, jag kan inte säga så mycket annat än att den kommer att presentera... Ja, vi kan pipa resten. Den kommer att presenteras på Mix-konferensen i Las Vegas. Så att jag åker dit, du åker dit, Anna-Marie. André åker dit. Det är en hel del folk faktiskt som åker dit från Sverige.
Och jag hoppas verkligen att vi får nästan live sändningar från er, att ni kan hålla oss uppdaterade lite.
Ja, det vore kul. Det vore kul. Och sen så är det faktiskt också så att och det
är det jobbigt att göra det, så kan jag följa med och ta hand om
just det.
Det
är som handbagage. Keynotes och sånt där antar jag kommer att livesändas också. Det brukar ju vara sändas de här.
Ja, egentligen är det faktiskt ibland skönare att sitta hemma.
Ja, faktiskt. Det är bara tiden som är lite obekväm ofta då.
Men de har ju lärt sig när man kör OS.
Ja, va? OS? Operativsystem? Vilket OS kör du?
Ja. Jag vänder mig till den mest tekniska, mest nördiga personen faktiskt i det här rummet, och det är Danvej. Hon har vunnit, men du leder på vår nördlista på Geek. Jag tror det, va?
Nej, jag tror Johan slog mig.
Johan slog dig, ja, men han räknas inte.
Okay.
Ja, det är bara för att jag är sämst här.
Jag fick någon sån här... Du är den droid vi söker.
Ja, det var jag som skrev det.
Ja, bra.
Vi kan ju berätta om det för på Tech Days, som naturligtvis är vår stora svenska konferens 23-24 mars i Örebro. Om man går in på techdays.se så finns det en quiz, en fråga, en sport. Danve, du kan ju den där, det är du som har skrivit den.
Ja, jag har fått massa tips om frågor som jag ska ha med, så det är inte jag som har kommit på hela testet själv, men jag slog ihop frågorna och gjorde själva testet, så att säga.
Gjorde du så att du först kollade vilka frågor som gav dig höga poäng och så tog du med dem?
Jag hade lite planer på att göra innan, men sen kände jag att det hade varit fel.
Hon kollade först vilka frågor som skulle ge mig höga
poäng. Ja, det var så jag tänkte.
Okej.
Okay. Så själv är jag bara...
Är du över 30 och gillar dataspel?
Ja, just det.
Nej, själv är jag bara level 4 gick.
Jaha, jag tror jag fick det också. Ja. Vet du hur många som har gjort det där testet?
Nej, jag tror webbteamet har någon siffra, men jag har inte fått den senaste uppdateringen.
Jag har hört i alla fall ett par tusen.
Okej.
Mm. Kanske mer till och med. Mm. Det är jättespännande. Mm, det är ju blandat in i en tävling vi har, eller ett award. Mm. En pris på Sveriges bästa geek. Det är lite konstigt vård, men alltså det handlar om en människa som är geekig. Och vad är geekigt? Det är ju lite...
Och stolt för det.
Mm. Ja, och stolt för det också. Apropå det så var jag igår på en Kina-restaurang och så såg jag min första e-book reader i verkligheten. Jag var ju tvungen att slänga mig över den killen och han var geekig, kan jag tala om.
Mm-hmm. Vad var det för någon då?
Det var den som Adlibris har.
Ja, just det. Den släppte de bara 2 veckor sedan, tror jag.
Ja, och han sa att de första 100 kunde köpa dem väldigt billigt.
Aha, okay.
Så att någon gång blir det ju en sån naturligtvis. Men
hur var upplevelsen av den då?
Det var helt okej, tycker jag. Jag har ju fått glasögon för att läsa och jag kände att jag behövde även faktiskt glasögon där med normal storlek. Men det går ju att ändra storleken. Men det kändes lite Volvo 740 över den. Alltså att den är fyrkantig, svart. Den är inte het liksom på något sätt. Men jag skulle definitivt vilja ha någon liknande. Sen känns det lite jobbigt just nu att det finns, just nu håller på att svämma över marknaden i Sverige på såna här. Men Kindle finns inte.
Mm.
Så man vet inte vad man ska välja.
Mm.
Och de kostar runt 2000 kanske. Så att jag vet inte. Är det någon annan som har
tänkt? Nej, jag har bara sett Kindle i USA. Men jag har ingen själv.
Vi kanske måste ha några här på Microsoft så Johan får köpa in så vi kan testa.
Nu måste jag ge ett boktips.
Okay.
Och det är ju egentligen du som har gett mig det. Lite. Vi läste det samtidigt, var det inte så? Damon utav David Suarez med Z i slutet. En bok, du har läst klart andra också, Freedom. Jag håller på att läsa andra boken här nu som är fortsättningen.
Jag kan avslöja.
Nej, det är en hysteriskt bra geekig bok, ska jag säga egentligen. Som alla som håller på med MMPORGS och dataspel och World of Warcraft sådär skulle verkligen gilla, tror jag faktiskt. Det är en extrem, och även de som har med datasäkerhet och sådär. Riktigt bra, och det är ingen databok egentligen, det där är en thriller. Skulle potentiellt kunna tänka sig att det är en science fiction thriller, men den är också väldigt verkligt trogen, tycker jag faktiskt.
Lite läskig ibland på
mycket,
det sättet.
Alltså Damon, Damon utav David Suarez. Jag tror inte att det finns en svensk översättning.
Nej, det finns det inte.
Men klar rekommendation. Finns på science fiction-bokhandeln exempelvis.
Mm.
Ja,
men vad har du hört på med nu den sista tiden? Då har vi kommit här. Vi gör sån här push. Nu gäller det pop. Ni för som kommer ihåg MS-DOS. Jag försöker vara
geek. Peak och poke.
Ja, peak och poke.
Ja.
Nej, det är inte, ja, är det samma sak? Nej. Ja.
Peak, då läste man poke. Då
ja, men jag tänker mer att man går ner en subrutin.
Ah.
Ja, och så går man ner och så gör man return uppåt.
Okej.
Okay. Push och pop.
Jag tycker vi bara kör massa go to Johan här. När vi, jag bara kommer tillbaka till mig hela tiden.
Dunway, ja. Du stänger av Johan. Vad har du gjort under den senaste tiden?
Ja, förra veckan så var jag i Göteborg på en snabb visit. Jag hann med en tur till Chalmers och föreläste på en kurs om hur man programmerade gränssnitt. Och där visade jag upp lite sketchflow och lite hur Windows 7 är designad.
Alltså intressant, för det är de människorna som inte jag träffar. Vad är det för typ av människor och vad fick du för respons?
Det är en ganska blandad målgrupp. De flesta hade kört Windows 7, eller allihopa just i den här klassen hade kört Windows 7. Men däremot så var det många som satt på andra operativsystem också. Men just...
Vad är det de ska bli när de blir stora?
Ja, det är väl våra blivande IT-proffs och utvecklare.
Oj, var det samma kurs som du själv har gått, eller?
Ja, en liknande kurs. Det här är en ny kurs som ersatte en gammal som jag gick. Men det är obligatorisk kurs för alla civilingenjörer som börjar på Chalmers, som läser IT eller data.
Så det här borde egentligen vara obligatoriskt för alla nu som ska bli utvecklare att gå
interaktionsdesign.
Ja, och Sketchflow naturligtvis. Hur togs Sketchflow emot då?
Ja, det var coolt. Det var många som blev nyfikna och Sketchflow finns ju tillgänglig för alla studenterna kostnadsfritt. Så det gick verkligen hem. Och även kursledarna tyckte det var häftigt och blev intresserade av att kanske föra in det i själva kursinnehållet att man skulle använda Sketchflow. Så det är något som togs emot väldigt positivt.
Fick du några frågor om alternativa sådana här
Ja, det finns ju väldigt många. Men fördelen med Sketchflow är att man, det är inte bara ett prototypverktyg, utan man kan föra över projektet direkt till Expression Blend och fortsätta jobba i det. Mm. Så det är inte ett separat prototypverktyg.
Mm. Mm. Tydligare del i vårt design and developer workflow. Yeah. Sen träffade du vår användarförening i Göteborg.
Svenug Göteborg på kvällen blev det. Och det var ungefär 40 personer som dök upp där.
Slutsalt.
Ja, det var fullsatt och kvavt i rummet. Luften tog slut, men det var kul. Och det var också blandat där. Vissa hade hört talas om interaktionsdesign. Vissa jobbade som interaktionsdesigner. Och ja, samtliga, eller de som kommenterade Sketchflow som jag visade upp, tyckte att det var väldigt coolt. Mm. Och just det att man kan skapa interaktiva gränssnitt och prototyper utan att behöva koda, det gick hem hos designers. Och sen när jag visade att det fanns olika vyer i Sketchflow, till exempel man kan ha designvy och då är det bara dra och släppa. Mm. Sen finns det en kodvy där man kan se XAML-koden och pilla lite på detaljerna. Och sen har man en splitvy där man ser både gränssnitt och koden samtidigt. Och just de tre olika alternativen gjorde så att alla kände att det var något som de kunde använda.
Så vissa tänkte mer att ja, det här designvyn är min. Och vissa tyckte ändå att ja, lite kod vill jag ändå.
Ja, precis. Man känner sig inte helt komfortabel bara med att klicka sig igenom allt. Och så några som kanske gillar det här gränssnittet men ändå vill lära sig XAML. Så då kan de ha splitvyn för att se vad som händer när de förstorar en rektangel eller lägger till någon behavior.
Behaviors är riktigt fränt. Alltså Sketchflow i sig är ju coolt med prototypningen. Mm. Men just behaviors, att bara dra och släppa in beteenden på komponenterna är ju otroligt kraftfullt.
Jag skulle vilja, kan vi inte snart ordna ett event där vi får se såna här coola grejer? Det var länge sedan jag var på och såg riktigt, kan vi inte ordna något snart?
Vi håller på att skissa lite på en webbutvecklar roadshow faktiskt.
Men webbutvecklare, jag vill ju jobba med VPF och Silverlight.
Ja, Silverlight kommer tas upp där som en del av i alla fall. Silverlight 4 med stor sannolikhet. Och även återigen då, Mix är ju det evenemanget där de här teknikerna kommer presenteras ännu mer på djupet. Och så att efter Mix tror jag vi kommer kunna prata ännu mer om det som komma skall och hur vi ligger till.
Åh, vad jag längtar efter Silverlight. Åh! vi har inte tid att prata om det, så vi måste nog faktiskt börja runda av för alla intervjuer. Men jag tänkte, vi kunde ta upp Mix mer konkret. Vi har pratat lite om den konferensen och både du Johan och du Dan, vi ska gå på den. Vad är Mix, när är Mix, och för oss som inte kan vara där, vad kan vi vara med på? Personligen så känner jag att en Mix håller nästan just nu på att faktiskt ta över lite av det som var PDC:n förut. Det kanske är en dålig bild, men jag är mer sugen att åka på Mix än på PDC. Men det kan ju bero på vad vi är i releasecykler med olika produkter. Men håller du med om det, Johan?
Mix har ju blivit en årligen återkommande konferens också, vilket PDC inte ska vara. PDC är en konferens som ska presentera eller genomföras när det är någonting stort och nytt som ska annonseras egentligen då.
Det var där vi, men grejen är, på Mix har det alltid varit något stort och
absolut
nytt.
Absolut. Och sen så kanske fokusområdena har varit då att PDC är mer fokuserad på formell utveckling. Man säger ganska tung utveckling. Mycket serverbaserat. Det är där man får drill downs och Windows Communication Foundation och Workflow Foundation och sånt där. Medan Mix är, jag ska inte säga en ytligare konferens, men den handlar mycket om ytan. Handlar mycket om design, gränssnitt, interaktionsdesign, Silverlight, VPF, XAML, de verktygen, Blend är de verktygen som ofta dyker upp där egentligen. Mm. Så att det är en litet annat skifte eller annat fokus då på innehållet egentligen. Samtidigt, precis som ni säger, alltså interaktionsdesign blir ju viktigare och viktigare för alla som håller på med utveckling. Så att jag ser ju också att intresset för Mix är fortfarande jättestort från alla utvecklare. Men man måste hitta sin roll kanske även där. Så att det är väl så man positionerar Mix idag. Och det kom ju ursprungligen från en ren UX-konferens där det var meningen att det skulle bara vara en designkonferens. Men det är också ganska tydligt att verktygen som vi har och plattformen som vi erbjuder är en utvecklingsplattform och utvecklingsverktyg fast för designers i det här fallet.
Så egentligen är att Windows 7 utvecklingskit kommer att lanseras där, det är ju inte kanske Det kunde lika gärna vara på PDC ändå. Så att nu blir
Windows Phone.
Windows Phone, ja.
Windows Phone. Ja, just det. Det hade kunnat varit på PDC. Om PDC hade varit timad, så att den hade varit...
Men det är därför den är extra intressant i år.
Absolut, absolut. Och sen så naturligtvis kommer det annonseras mycket om Internet Explorer 9. Vad som händer med den plattformen. Och vad har det är en del runt...
Mycket Silverlight 4 antar jag.
Mycket Silverlight, just det, mycket, naturligtvis mycket Silverlight 4. En del MVC också har jag sett. Som är lite mer serverfokuserat och ren teknisk utveckling.
Och det är datum?
Det är den 14 till 17, är det väl va? Det är den 15 till 17 egentligen är konferensen, det är pre-conference eller workshop den 14 på söndagen. Och det är Las Vegas.
Går det fortfarande att anmäla sig?
Absolut. Mm. Och det finns, jag tror till och med att det finns lite så early bird.
Ja, jag tror det är
200 dollar. Ja, precis, 200 dollar den här veckan också. Någonting, så. Det ska bli jättekul och jag har aldrig varit i Vegas. Så det ska bli riktigt roligt.
Och vad jag förstår för oss som är hemma i snövädret och inte kan ta oss ut knappt, vi kan titta på webben. Jag vet att Mix har varit en föregångare när det gäller just sin webbpresence. Att där kommer keynoterna och även, jag tror i princip alla sessioner upp väldigt fort. Mm. Brukar också vara häftiga projekt som släpps där. Förra året var det, jag kommer inte ihåg vad de hette, men 3-4 sådana här lite häftigare...
Gestalt tror jag släpptes där förra året.
Ja, så det var någonting för Facebook och ja, något det. För Twitter kanske.
Facebook Developer Kit kanske.
Ja, så att det finns även saker runt omkring.
Ja, någonting som jag hittade faktiskt igår när jag kikade, det är den här 10K Code Contest som de kallas för. Som alltså en tävling där du får publicera upp någonting som har med Gestalt, Silverlight eller Java, Ajax tror jag det var som var inblandat där. Webbprojekt där all kod inte får överstiga 10K egentligen i storlek. Och så har man exkluderat projektfiler för Visual Studio och sånt saker. Och riktigt häftigt vad folk lyckas prestera alltså på 10K. Det är klart imponerande. De har presenterat vinnaren också då, som har vunnit biljetter till Mix som ligger uppe på webben. Det var riktigt coolt.
Tack för det. Och utan att dröja länge så tänkte jag att vi skulle gå över till alla våra intervjuer. Och vi börjar med Hans Sterby, förlåt Hans. Och vi kommer prata lite om det här med F-sharp, vad det är och när det är bra och när det kanske är mindre bra. Med mig har jag Hans Sterby från Connecta och vi ska sätta oss ner och prata lite om F-sharp. Det är något språk som Hans verkligen har anammat helt fullt ut. Men innan vi börjar med F-sharp, kan inte du presentera dig lite själv först Hans?
Hej Dag, kul att vara här. Hasse heter jag då, jobbar på Connecta. Jag är ju då helt fast i F-sharp, det är därför jag är här. Men för övrigt, jag programmerar i allmänhet. Kan väl kalla mig arkitekt. Ordet är väl lite uttjatat sådär. Men jag gillar allt från vara ner på kodraderna och förstå hur det fungerar, bygga saker och ting. Och sen vill jag ha även ända upp i helikopterperspektivet och se hur saker och ting hänger ihop. Och sådär.
Och när jag lyssnade på dig på ett seminarium som AdSkills hade. Och då berättade du att när du fick se F-sharp så vart du såld på det direkt. Så att nu tänker jag börja ställa de här frågorna om vad är F-sharp och vad ska det vara bra för? Så kan du inte först berätta just den här berättelsen att du kände den här när du nu fick den här uppenbarelsen på något sätt?
Uppenbarelsen, ja nästan. Ja, jag fastnade direkt för det. Och det var ju då för 3 år sedan i Barcelona när jag var nere och jobbade som instruktör. Och jag fick lite tid över och så tänkte jag att måste kolla vad jag ska gå på. Och då fick jag se en session med F-sharp. Och så läste jag lite om innehållet och tänkte att funktionell programmering, det här måste jag kolla in. Och F-sharp förstod att det är ett nytt språk. Och det är, bara det är intressant, att det var ett nytt språk i .NET som skulle komma någon gång. Det var inte helt säkert då i och för sig. Men i alla fall, jag gick dit. Där står Don Syme som är en av grundarna till F-sharp då. Eller initiativtagarna. Och introduktionen där direkt så kände jag att det här är ju någonting som kommer att förmodligen slå. Och i dagsläget är det så tidigt så att folk har inte fått upp ögonen för det här ännu då. Men att det kommer att slå om ett år, 2 eller 3 eller sådär.
Men vad är det som du tror gör att det ska slå? Vad var det känslan där? Vad var det som var det nya?
Det är en annan programmeringsparadigm än vad man normalt håller på med i C-sharp eller web.net. För det är ju funktionellt tänkt då, bakom. Eller det är funktionellt språk. Och oftast jobbar ju alla C-sharp och webbprogrammerare objektorienterat och imperativt. Och tänker på link to objects som finns nu då, så är det funktionellt tänk i bakgrunden. Då. Mm.
Kan du inte beskriva vad funktionellt tänkt är? För mig är det inte självklart vad det är för något.
Nej, alltså det var inte för mig heller riktigt då. Det som det är ju att man då uttrycker sig deklarativt istället. Då, talar om hur resultatet ska bli och inte hur man kommer fram till resultatet. Och sen är det ju matematiskt i bakgrunden, så ett funktionellt program består ju bara av funktioner.
Och så det finns alltså inte klasser, objekt och arv och allt sånt där?
Ja, och det finns liknande saker som man kan översätta mot klasser i C-sharp eller objektorienterat språk. Men F-sharp i sig då bygger ihop då alla de här tre största då programmeringsparadigmerna. Objektorienterat, imperativt och funktionellt. Så du kan ju då hacka eller skriva koden helt och hållet imperativt om du vill då.
Nu säger imperativt, vad är det då? Imperativt,
är då säg så här att du har dina objekt som du representerar verkligheten, och imperativ programmering då förändrar ju då ditt state i programmet efter varje kodrad. Du vet exakt vad som händer efter varje kodrad när du debuggar. Och det vet du inte alltid i funktionellt tänkt då.
Okay.
Men imperativt, då förändrar du ditt tillstånd i ditt program och du vet exakt hela tiden var du är någonstans, var alla värden är och så vidare. Och du förändrar säkerligen eller nästan alltid då samma minnesutrymme, uppdaterar du hela tiden.
Är det som gör att vissa brukar säga att F-sharp kanske är bättre för parallell exekvering?
Exakt. Det handlar om concurrency då. Om man jämför F-sharp med C-sharp så är ju då objekt, man kallar inte objekt i F-sharp utan man kallar det värden då istället. Man förändrar inte värden då, eller man ska säga ett objekt, utan man skapar ett nytt istället. Baserat på det gamla, så man skapar hela tiden nya objekt. Så då man förändrar inte samma minnesutrymme då, från om man nu har flera trådar exempelvis. Och det är då en stor fördel när det gäller concurrency och parallellism då.
Jag har läst på Wikipedia om F-sharp och då säger den just att det är imperativt, funktionellt och även objektorienterat. De försöker få in allting. Ja. Min fråga där, kan man skriva ett helt system i F-sharp, alltså inklusive VPF, UI och ja,
absolut.
Allting?
Det går. Nu vad som finns i beta 2 här, så är det bara tre projekttyper som finns. Det är en konsolapp, det är en DLL och man kan skripta med språket också. Men man kan hacka ihop vad som helst där. Man kan skriva en VSF-tjänst eller en VPF-app.
Men är det någonting du rekommenderar att man skriver hela applikationen i F-sharp?
Både och. Som det är nu så är det ganska mycket jobb då, att få till det där. Det måste till schyssta projektmallar för att få det där att funka bra då. Men det typiska scenariot med F-sharp är ju då istället som det är nu. Det är inte någon ersättare till något annat språk i .NET, utan det är ett komplement istället.
Och vad är det här komplementet egentligen mer konkret? Vad är det för att skriva vissa typer av bibliotek, göra vissa typer av funktioner?
Ja, det är att skriva bibliotek och delar av en större applikation kanske man löser själva uppgiften bättre än man skulle göra i exempelvis C-sharp då.
Om vi skulle ta något, du och jag är båda så här, vi har ju jobbat med att skrivit verksamhetsapplikationer, vi är inte så här häftiga spelprogrammerare kanske, i alla fall inte jag. Kan du ge något så här väldigt konkret, enkelt exempel där du skulle då välja F-sharp över exempelvis C-sharp? Som också är mer, som är verkligt om man säger så.
Då skulle det vara då en applikation som behandlar väldigt mycket information. Och analysera den här och ska returnera ett svar till de som anropar på den här funktionen då, eller applikationen då. Och är det då väldigt mycket information, exempelvis någon analys av någon statistisk data exempelvis, Så om man behöver göra det här så fortast möjligt och paralysera det, då skulle jag välja F-Sharp direkt. Så som första alternativ och prova med det.
När du säger data, då kan du ju bara säga förtydliga, det behöver inte bara vara numerisk data, utan det kan vara en jättelång lista med användarnamn. Ja, eller,
det kan
eller
vara en datastruktur av vilket slag som helst. Det behöver inte vara något enklare, det kan vara komplicerat, det kan vara vad som helst. Och de verkliga applikationerna eller företag som har upptäckt det här då, är ju då banker och försäkringsbolag och börsbolag då, sådana applikationer som är det mycket matematiska beräkningar och man ska göra saker parallellt och helst så fort som möjligt och så vidare. Då passar funktionella språk in mycket, mycket bättre.
Vi kanske skulle visa det här för Statistiska centralbyrån. Då borde ju vara en väldigt heta på F-Sharp. Eller
ja. Men det gäller upptäckare också. Det är ju det. Det är så nytt fortfarande. Fast jag håller på med det länge så är det fortfarande nytt. Men bara att det är ett nytt språk i Visual Studio 2010 borde man ju kolla in det i alla fall.
Jag tänker på det du säger parallellt och så. Innebär det är på något sätt F-Sharp snabbare om jag säger det i sig själv? Om jag skulle göra något liknande genomgång i C-Sharp, skulle det här, alltså, finns det någon sån aspekt?
Det finns väldigt mycket tid att tjäna i själva exekveringen då av ett F-Sharp-program jämfört med ett C-Sharp. Och det har att göra med att man kan i F-Sharp ha lazy evaluation som det kallas. Man kan tilldela ett svar från en funktion, men man kanske inte behöver använda det här svaret eller resultatet, det ska jag säga, av kanske ett litet villkor som kommer längre ner i sitt program. Och då har man inte exekverat den koden, utan man exekverar den när man väl behöver den. Och det
är inte lite som link där, att man exekverar när man väl frågar.
Precis, använder. Så det är inte alltid man kanske behöver ha det här svaret. Eller så behöver man ha svaret flera gånger, men man har samma parametrar, och i C-Sharp då kanske man kör den här funktionen eller metoden ett antal gånger, men i C-Sharp kan man bara se till att den körs en gång och då har man svaret klart.
Nej, F-Sharp menar jag att den
F-Sharp,
körs
ja.
Så att den uppmanar alltså att vår kod kommer exekveras på olika sätt som gör att i vissa lägen kan det bli snabbare än om man använder C-Sharp.
Ja, man kan tjäna väldigt mycket exekveringstid då. Och sen är det ju extremt lätt och parallellisera koden i F-Sharp då, och väldigt, väldigt lätt att göra asynkrona arbetsflöden då. Så då kan du sätta igång ett antal jobb då, sätta igång dem samtidigt och du fångar upp svaret när den metoden som har tagit längst tid är klar, då får du alla samtidigt då. Så det är väldigt, väldigt lätt att få saker att göra samtidigt och parallellt då.
Är det några andra fördelar som vi inte har nämnt här som du tänkt på? Som inte jag har tänkt på?
Ja, det är ju då väldigt lätt att lära sig. Mycket lättare än C-Sharp.
För det har jag lite svårt att förstå. Ja. Det har du sagt förut med. Jag tycker inte att det är lätt.
Jag kan erkänna när jag såg F-Sharp-kort för första gången och skulle börja greja med det så förstod jag ingenting. För det ser väldigt konstigt ut. Man har tagit bort det här extra fluffet som inte behövs egentligen.
Det är rätt kompakt.
Det är väldigt kompakt, det är väldigt lite kod. Det finns inga måsvingar och så vidare. Men och man behöver sällan specificera sina datatyper på sina värden och så vidare. Så koden blir kompakt. Det blir garanterat mindre kodrader än C-Sharp. Och det blir lättare att läsa. Det kan man inte tro, men man måste se koden komma in i det lite grann först då.
Men det är ju som när man lär sig ett nytt språk alltid. Ja. Det är ju svårt i början. Så att
ja, det finns mindre reserverade orden i C-Sharp. Och sådär. Men du kan göra likadant i båda språken kan man säga. Men F-Sharp är kraftfullare för det är mycket enklare. Och, sen är typsystemet mycket rikare än C-Sharp. Och i kompileringslägen när du kompilerar din F-Sharp-program så fångar du fler buggar, logiska buggar än gör i C-Sharp. Så det blir robustare kod i slutändan då. Och sen blir det mindre kodrader. Det kan vara ända upp till 90% mindre kodrader. Det beror på vad ditt program gör då. Men
är det mindre kodrader är det lika lätt att debugga? Kan man göra på samma sätt om man trycker gör en breakpoint?
Ja, absolut. Visual Studio som säger jättebra verktyg för att debugga. Och det går absolut jättebra i F-Sharp såklart. Men i och med att det blir mindre kodrader så borde det bli mindre kodrader. Det är deklarativ programmering så borde det bli färre buggar. Det borde bli robustare program och överallt hör man att det här stämmer ju till 100%. Att det blir mycket lättare och bättre. Så.
Apropå, du pratade lite om nya typer. Det har ju kommit en ny typ som även kan användas naturligtvis av C-Sharp och även Visual Basic. Och det är ju det här Tuples. Eller Tuple. Eller vad
Tuples.
Man, ja, kan du inte bara förklara vad det är egentligen? Och när man ska använda det? Och nu pratar vi, det här funkar ju i C-Sharp också.
Så. Ja, det funkar i C-Sharp också. Och det är mycket mer naturligt i F-sharp, eller ett funktionellt språk. Då.
Så, ja, det kommer därifrån, för den behövde det nästan på något sätt.
Ja,
va?
Det vad många inte vet, att funktionella språk som har funnits sedan 50-talet har ju influerat de objektorienterade och imperativa språken väldigt, väldigt mycket. Bland annat nu Tuples då, som kommer in. Och Tuples i sig är ju då att man ibland behöver man inte skapa ett objekt som håller ihop ett antal värden som är relaterade av något slag. Utan då kan man skapa en tupel istället och returnera typen till den som anropar på funktionen eller metoden.
Men är det inte så att man genererar en anonym typ istället eller något sånt?
Ja, men en anonym datatyp i link to objects exempelvis kan ju inte lämna metoden, för den är inte känd utanför. Så det här är ett sätt att få en anonym datatyp att lämna metoden och användas utanför någonstans då.
Så istället kör vidare.
Och jag sitter nu och jobbar i .NET 4.0 och Visual Studio 2010 och använder såklart Tuples och inser att det här skulle ju varit med för länge sedan, och det är oerhört bekvämt att använda det.
Så jag tänker på ett exempel där ibland när man vill göra ett returvärde från en funktion och man vill så gärna få med mer än bara en integer eller en lång, då skulle man kunna leverera en Tuples då som...
Ja.
Som ger någonting mer om man inte vill leverera ett helt objekt eller en
klass. Man behöver inte skapa en klass som håller ihop eller en strukt som håller ihop
värden. Och en tuples kan väl innehålla flera tuples, och så kan den innehålla alla typer av typer så att säga. Den kan innehålla klasser och...
Det där kan man bygga upp precis som man själv vill då. Och det finns ingen ände på hur långt det kan bli då. Sen kan det ju bli såklart ohanterligt stort då, men
Det är säkert någon kommer att göra det, så blir det oantenligt stort. Det blir alltid sån här anti-pattern.
Ja, kan man göra det så kommer folk göra det förmodligen. Men någonstans måste man förstå att det här kanske inte är riktigt rätt. Och så vidare.
Jag tänkte på en annan sak. Du demonstrerade någonting som var en interaktiv ruta i Visual Studio där du kunde skriva kod och köra kod. Precis. Är det samma sak som den gamla hedliga, vad heter det nu? Interaktiv. Eller är det här en ny funktion som bara finns i F-Sharp?
Du tänker på F-Sharp Interactive?
Ja, just det. Mm.
Det F-Sharp Interactive är ett litet fönster som man kan dels skriva F-Sharp-kod i. Men du kan från din källkodsfil, F-Sharp-källkodsfil, kan skicka lite kod till F-Sharp Interactive som då kompilerar och kör den och så ser resultatet. Och det här är jättebekvämt i utvecklingssyfte då, för att testa lite kod bara. Hänger det här upp och så vidare, eller vad blir resultatet och så där.
För så där har man ju gjort jag kommer inte ihåg vad fönstret heter, jag är helt knäpp nu, men det är för att man kan titta på värden från i C-Sharp eller i VB.net, och man kan göra vissa små saker, men det är inte riktigt samma. Vad heter den?
Command window eller
vad? Jag kommer inte ihåg, men det här är ett speciellt fönster som är mer kraftfullt då.
Ja, det är ett speciellt fönster alltså. Och det följer ju med då F-Sharp projekttyperna, så att du kan testa lite kod och se om det blev rätt eller inte. Och det kan ju vara väldigt avancerade saker. Och det är inte bara enkla koder, utan det är väldigt, 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 väldigt avancerade. Och det cachas allting som du har skickat dit också. Så har du gjort
den är kompilerad då? Så.
Ja, den är kompilerad och cachas i minnet. Då. Så har du gjort några metoder så kan du ta bort all kod, men du kan fortfarande ropa på dem. Så att det cachning finns kvar. Då. Och blev då inte metoden rätt som du hade gjort och vill ändra den, ja då ändrar den och så skickar den på nytt till F-Sharp Interactive. Ja, då får du den rätta versionen där.
Det är lite som vi har i våra nya dynamiska språk som Iron Python. Då finns det också ett sånt där interaktivt fönster. Man kan göra ett helt program där nästan. Mm. Öppna ett fönster, lägga på en textbox, bla bla bla, liksom fylla. Om vi går över nu till den svåra biten. Det måste finnas några negativa saker. Även fast du är såld på det här. Är det någonting som du kan se som eventuella risker eller problem?
Ja, det finns ju några nackdelar. Men få. Att styra hårdvara till exempel är inte så bra från funktionella språk. Då kan man ta något annat istället. Vissa programmerare kan tänka mig, kan tycka det här är svårt, och själva funktionella tänket då, och komma in i, så att då kan det vara jobbigt för de programmerare att verkligen ta till sig det här då.
Och till inlärningskurvan.
Ja, inlärningskurvan kan för vissa vara lite lång då, och sådär. Men det är bara att bita ihop, så är man över den där tröskeln och då kommer allting klarna.
Kan det vara så där att det kan vara tvärtom också? Kan det finnas att man befinner sig i något annat system kanske, som inte har något med Microsoft gör, någonting som man Microsoft, som gör att man kan vara lättare att komma till Microsoft? Jag vet inte, det finns ju många som jobbar i Fortran och sånt. Är det en likhet där mellan Fortran och F-Sharp?
Nej, Fortran och F-Sharp är inte likt sådär. Men det är de språk som har influerat då F-Sharp, så är det då Haskell som är det stora influensspråket då.
Lisp är väl det man känner igen?
Eller? Ja, men sen OCaml är ju identisk med syntaxen är identisk med F-Sharp. Finns lite från C-Sharp också som har influerat, men jag skulle säga då OCaml är den största influensen till F-Sharp då.
Så det var inte något sånt. Den tredje negativa, du hade tre tror jag.
Jag hade en till här, och om man har allt för komplicerade datatyper så att de innehåller för mycket, då kan det bli väldigt bökigt. Med
på grund av att man inte kan göra klassbeskrivning på samma sätt. Eller det kunde man
jo,
ju.
Man så. Kan, men om du har ett objekt som innehåller en array, som den i sig innehåller en array, och de objekten långt där nere refererat upp mot något annat objekt, och så det kan bli väldigt komplicerade strukturer ibland, och då kan det vara lite bökigt med funktionella språk.
Avslutningsvis då Hans, hur ska man börja med F-Sharp om man är en vanlig programmerare och kanske inte har hur mycket tid som helst? Vad skulle du rekommendera? Köpa en bok?
En bok.
Finns det några kurser? Har du börjat göra några
jag
kurser?
Jag skriver en kurs på Haskells. Ja.
När ska den komma? Vet du det?
Den har redan varit ute men ingen har gått än. Men den kommer igång förmodligen här i vår med deltagare. Alltså Visual Studio kommer ut snart och då kanske behovet kommer. Vilket jag tror. Så kika på Haskells och hitta en kurs i F-Sharp. Annars, köp en bok. Det finns väldigt många böcker som kommer ut, som har kommit ut. Det kommer komma ett antal till.
Jag är förvånad egentligen att det finns så många böcker om F-Sharp.
Egentligen inte.
För mig är det då det. Jag vet att du har, är det en bok? Om jag bara skulle vilja en bok, kan du säga det i huvudet vilken det skulle vara?
Det är Programming F-Sharp med Chris Smith.
Okej, från vilket förlag är det?
O'Reilly.
Okej.
Okay, jag är reklam för det. Men den är jättebra. Den rekommenderar. Det är just nu favoriten. Men, Chris Smith är med i F-Sharp-teamet. Då, så att, den är väldigt bra skriven. Sen kommer komma en ny bok från Don Syme här snart också.
Så att man kan köpa en bok, man kan gå en kurs. Eller så är det väl att börja läsa på nätet helt enkelt. Hitta.
Läsa på nätet finns jättemycket. MSDN såklart. Ta upp ett projekt. Börja testa lite kod, skicka till F-Sharp Interactive, se vad som händer och så upptäck att det här är riktigt, riktigt coolt.
Tack så mycket Hans.
Tack själv.
Det var Hans Sterby från Connecta. Nästa intervju som jag gjorde via Skype är med Jimmy Cementi. Och Jimmy Cementi, han är program manager för alltså våra programmeringsspråk Iron Python och Iron Ruby. Det är två språk som är väldigt kända, men kanske inte så kända att de finns som Microsoft och att de finns på .NET-plattformen. Han är också ansvarig för det som heter DLR, Dynamic Language Runtime. Så vi har en diskussion, rätt lång diskussion, men väldigt bra om alla de här grejerna och varför man ska använda dynamiska språk istället för statiska, som kan vara väldigt intressant att lyssna på. Today I have the possibility to talk with Jimmy Cementi, a program manager for managed languages. Wow, it was hard to me to say in Swedish or as a Swedish native speaker. Thanks for taking the time, Jimmy, to talk with me.
Oh, no problem. You can just say I'm a developer on dynamic languages. You don't have to okay. Say managed languages. Don't worry.
Does this title mean in your work? What are you doing?
So it's weird. Program managers at Microsoft they do different things based on what team they're on. And it turns out that as a program manager, I'm on the dynamic languages team. I'm much more like a dev. I write code, I check in code. I'm responsible for certain features. But I also give talks. I, you know, write some documents. I write some, spend some time writing documentation. But really what programmer managers do on my team is generally be the face of the project.
Okay, so you're the nice looking guy then.
Well, you know, that might be someone's opinion, but yeah, it's generally the kind of the voice of the project, more of like the project manager as well. So I'm in charge of you know, making sure, you know, releases are scheduled, and but I actually, you know, do the releases too. I work with everyone on the team to make the builds and test them out.
How large is your team?
It's not large at all. We're about we're 8 people.
Okay. And you do the dynamic language runtime all your
so, 8 or? Yeah. So the 8 people or let's say 9 cuz that's that would include everyone. We work on the dynamic language runtime, Iron Ruby and Iron Python. We spent a lot of work time working on getting the part of the dynamic language runtime into .NET 4.0. And now we're, you know, because of the way Visual Studio works and the planning and, you know, different releases, now we're looking at the next version of Visual Studio and figuring out what we're going to do with the DLR next. So, you know, we'll probably bring more people onto the team and figure out, you know, the next parts of the DLR. Or we might focus on something completely different, you know, who knows. but yes, we do those 3 pieces.
We should talk today about 2 specific languages, Iron Python and Iron Ruby. But before that, we have to talk about dynamic languages. What is dynamic languages and why is it so popular right now?
So, as far as the popularity is concerned, I think it's a cycle, but I'll get back to that. So dynamic languages are traditionally defined as a language that defers things that a normal or a static language, I should say, does at compile time, defers those things to runtime. So things like method lookup. When you call a method on an object in a static language like C#, it's going to check that method exists at compile time. Whereas in a dynamic language, it checks it at runtime. There's a lot of side effects this has because, and not side effects in the, you know, bad way, side effects in the productivity way, because you get a all runtime environment. That's kind of a trait of a dynamic language. Another thing that dynamic languages have that is kind of not associated with being a dynamic language, as in a static language could have it as well, is a dynamic type system. And that's what people usually think of about a dynamic language, where the type is inferred at runtime as well. It's not untyped, but if you declare a variable A and assign it to something, you don't need to say what A is before assigning it. The engine will figure that out. And that's more of a trait of a dynamic type system. So dynamic languages traditionally have both of these.
When I heard you talk about and defining the dynamic languages, the first thing as a old static language programmer, I think, wow, how many bugs will be introduced with this?
Well, you know what? If you actually introduce bugs if you catch bugs by finding compile errors in your code, then I argue that you're not testing your code properly. And I don't think it's an issue. To be frank, it's dynamic languages are just a different type of language, and as long as you're doing things that you should be doing when writing code, like writing tests, then you're not going to have bugs that you think you would have because you don't have compile time checking. Because as long as you run the code, you'll see that a method doesn't exist in some case or another case.
So you mean that you have to conform to the test-driven development if you should use dynamic languages?
Didn't say that. I said it's smart to test regardless, right? you should test, write tests, whether you write them first or you write them after you write your code, regardless of what order you write your tests in. If you're writing C# code, that doesn't mean you shouldn't be writing tests, right? Because things are not errors only at compile time, right? There's errors at runtime as well, and kind of a vast majority of them. Just because it's has to do with syntax or has to do with whether a method exists or not, those are rarely, or those are pretty easy errors to find. And if you have a syntax checker for your dynamic language, you know, that'll find it just fine. Or if you had some type of static analysis tool that maybe like, some type of dynamic language tooling package would give you, that would catch it as well. It's the fact that you're compiling doesn't mean you're catching all the bugs at compile time, right? So it's just testing is a good thing to do. And testing is actually a surefire way to get that same effect of compile time checking, though you should be doing it anyway.
If you should talk more specific about two languages that we support that are dynamic languages, Ruby and Python, why have you chosen two of them? Couldn't we just do one? And what's the difference between them?
Well, if we just did one, then you wouldn't be able to use the other, right?
But so, why didn't you do three then?
So, well, if we had more people, we might do three. It's just an idea of, we've got a certain size team. We were working on Python to start. And actually, to be honest with you, the reason why there are two languages, there were more in the past. At one point, we had seven languages that we were working on the dynamic language runtime. At any given time, there were seven. A lot of them weren't released. They were just prototypes. And really the way that you have to look at, I guess, history, IronPython was first out of everything. And it was simply a dynamic language for the CLR.
And so could you tell a bit more about this story? Because I have heard a rather interesting story about, I don't remember the guy's name that tried to wrote Python to miscredit the CLR because it would not be able to run dynamic languages on the CLR, he thought.
Yeah, so Jim Huguenin is his name. He got hired by Microsoft in the mid-2000s to work on IronPython. And the reason why was because he was a Python developer. He wrote he wrote a lot of popular Python libraries. There was a lot of because the .NET and the CLR runtime had just come out, and people were saying this runtime's horrible for dynamic languages. They call themselves the Common Language Runtime, but it's not true. They're horrible. And Active State, who used to make who make Active Perl and Active Python, they published a paper about how bad their Python implementation was on the CLR. And Jim wanted to either prove this or disprove this, so he decided to write a Python implementation on the CLR and found it to be very performant. So he decided to work on it more, and then got hired by Microsoft and. In 2006 shipped Python, IronPython 1.0, and after that kind of realized that we had all of this infrastructure to make a dynamic language on the CLR, as in it wasn't trivial to make it. There were some tricks we had to do on the CLR to make it work, and we decided...
You used very much reflection, or?
So, no, well, we do a lot of reflection caching. So, reflection is simply a method for inspecting the your surrounding interfaces and classes and methods. It also has a very important API reflection emit library, which allows you to emit IL into your running process. So we use both of those and wrote pretty large libraries around them to emit IL for Python, and played a lot of tricks with caching all the reflection lookups for methods, so we had faster reflection. And also, when you emit IL, to call a method, making sure that we had some caches in place. So if you call that method multiple times, we weren't re-emitting the same IL. We would just cache it and re-put it in there, right? So they played a lot of tricks with just making the typical idioms you would need to do to make a dynamic language fast on the CLR. And that's what the DLR turned into.
Okay. Oh, I interrupt you. Should you talk more about R and Python maybe? But it was a bit too technical maybe for my audiences.
I can pop up a second. So that's what the dynamic language runtime is. It's just a set of compiler level APIs and services for building dynamic languages. But we found it to be a good reusable component, so we decided to make more languages to test it out. And we also thought it would be really cool to have a hosting API. So imagine an end user could write a program that hosts a dynamic language, as in you could have basically eval of a string inside of C# that would eval a Ruby piece of Ruby code, evaluate, right? Just run it at runtime.
Yeah, Silverlight, so.
Yes, so it'd be nice to have a good API for that. So we also went off and started building this hosting API. So you could write code, C# code, to host any dynamic language, and then plug in the language, change it around, and it'll just work. You won't have to rewrite your code for the language. So that's why we built. We had a version of VB that was built on top of it just as a prototype. We had a version of JavaScript as a prototype. And we started prototyping Ruby. And then we had also a prototype of Lisp, which we still kind of internally maintain and have out there as a sample. And we at one point had a version of LolCode, which is a funny kind of humorous programming language that you can find if you search on the web for it. But we decided to continue working on Ruby because we found the community to be interested in it. And it's to be a good language to complement what Python was bringing to DLR so we could round out the feature set.
Okay, what's the difference then between Python and Ruby?
So they're completely different programming languages. They are both dynamic programming languages, but they have a completely different syntax, a completely different set of communities, and actually a completely different kind of community interest. So Python's very popular in like scientific communities and kind of technical computing communities. There's a lot of libraries facilitated for doing scientific calculations with Python. So that's a big interest of Python, and a big interest of Ruby is web development because of Ruby on Rails. Though Ruby is a fantastic programming language for a lot of other things like distributed programming and meta programming, which I can define later if you want, but Ruby's definitely focused on web development. So it was just they're just two different communities, two different programming languages. As far as the difference between the two of them, you know, Ruby's very strong on meta programming, as in almost making your code look more kind of being able to change the language a bit more just from the language itself. Again, if you want to drill into that, we can talk about it. Whereas Python is a great just a great scripting language. Plenty of applications host the original version of Python in their application to give scripting capabilities or whatnot. So they're just different languages, and you know we could talk about syntactic differences, but that's a completely different conversation.
Yeah. As you said, Ruby on Rails are a rather important way to make websites. The last 5 years, I think, have been a very popular programming model. Is it possible to use our version of Ruby and some Rails to do it on .NET and on the Microsoft platform?
Yeah, so Iron Ruby is a fully compatible Ruby implementation. So it's not like it's not like it doesn't support or it's not intended to not support certain parts of Ruby. It's intended to support everything. So we do run Ruby on Rails. So you can install Ruby on Rails and run it with Iron Ruby on Windows, and it will work fine. We also support deploying it on IIS. So we have an integration with IIS, and actually more specifically with ASP.NET. So a Ruby on Rails application looks exactly like an ASP.NET app to IIS. It has got a web config, and it kicks off from there.
So of course you can use Iron Ruby to work on Azure also.
Yes. Yeah. So actually you can use normal Ruby on Azure as well, since Azure now supports completely trusted applications. But Iron Ruby does support running in partial trust, which you can run in shared environments like on shared hosting, or in Azure as well.
Is it any performance issues with dynamic languages instead of static languages, if you just talk about languages running on .NET?
Well, I will answer that question in a second, but let me explain something first. So yes, dynamic languages are do more at runtime, right? An optimization that static languages do is defer a lot of things to static, you know, to compile time. Including, you know, compiling, right? Where a dynamic language has to compile at runtime, but there's trade-offs, things that you sacrifice in a static language that you don't sacrifice in a dynamic language. So you get more expressive languages that are dynamic because they can change the environment at runtime. For instance, .NET, because everything's so statically compiled and we need to know the entire world of what you're running when you execute the code, that you can't change a class after you've declared it, unless you declare it as partial. But that's actually just faking out. That's the C# compiler faking you out and saying that this is a partial class. Really, it just takes these two classes and merges them in the compiler. As far as the CLR is concerned, there's no such thing as a partial class. It's a class, and you can't mutate it after it's created. But in Ruby and Python, we completely allow mutating classes after they're created. Adding methods to them, removing methods from them, and it creates this much more expressive programming experience. You can't get that in a static language. Now, the trade-off is, again, we're doing more of this stuff at compile time, or we're doing more of this stuff at runtime, I should say. So, yes, you do have some performance concerns. However, you have to think about where you care about performance. Kind of the emerging trend with using dynamic languages and static languages together, I think is a very important trend to start looking at as a software developer, because you can build the base of your system, the part you need to be performant and you know, mission critical, if you want to say that. You can build that in a static language. You can have it completely verifiable, right? You can engine it for your platforms, right? You can make sure that it's fast. Now, then you can write your application level code in a dynamic language because it's more expressive and get your work done quicker. The performance really doesn't matter because it's essentially just a wrapper around the static language, right? It's just calling methods. Now, that's not to say you can't build an entire system in a dynamic language. We do a lot of tricks to make sure that the code that we emit, like, you know, when doing math or calling methods in a loop, we make sure that's very fast and almost, you know, maybe an order of magnitude slower than a compiled language, but no more. So, you know, yeah, you want to make sure that, like, you know, scientific computations that you're doing, you know, you want to make sure that they're fast. But, you know, a web application or just a desktop application, you really got to think about what type of performance do you want and where are the performance bottlenecks in your app. And if you're using a dynamic language and you find that there's some performance bottleneck there, it's very easy to write that piece in C# or VB and just call it from the dynamic language. We have kind of seamless integration between static and dynamic languages, calling them.
Yeah, that was interesting to hear about the new keyword in C# and VB, the dynamic keyword. When should I use it?
When you want to do dynamic things, right? So take, for instance, reflection. Think about how you used reflection in the past. You had to... literally use the reflection APIs, right? You know, you had to get the method and then you had to invoke it. And then you had to, you know, enumerate the parameters and pick the parameters, right? You have to use this very, very low level API to just call some methods. The C-sharp, in C-sharp 4.0, there's a, and in .NET 4.0, there's a binder for dynamic for reflection. So you can just make reflection calls like their C-sharp calls, like their static calls, but they will be deferred to runtime, right? So anytime you need to do reflection and your code is just getting really ugly, you can use dynamic and it will actually perform better than your reflection calls that you had previously because it's using the dynamic language runtime to optimize those calls. So it's caching calls. So if you're going to call something multiple times, you're going to actually see a performance benefit from using dynamic. The same thing goes for when you're using COM, right? So if you have some type of COM interface that's in Windows or in some other unmanaged application, or you know for some reason want to talk to the CLR using COM, you know, whatever crazy thing you want to do, there's also a COM binder for dynamic, so you can call COM methods and use COM interfaces just like they would look imagining that they were written in C#, right? So you can call a COM get a property or call a method that is defined in COM just like it's a C# method. So it does wonders for making your code look like C#, right? And not making it look like you're doing something else. And the only other, what I'm most interested in as far as usage of dynamic is interoperating between Ruby and Python code. So you can have a Ruby class and you can actually call methods on it like they're C# methods from C#, but have them actually exist in Ruby. So dynamic does wonders for merging these different worlds, different dynamic worlds, and making them work in the static world of C#.
I really like when I do a demonstration about a dynamic keyword, I really like to work with the expander object. Mm-hmm. I think it's really nice and really cool to demonstrate how you can create a new class from the fly just to use the class, and the class is automatically given the properties and the methods and the events. Is it you that has created the expand object class in your team? Do you know that?
Excuse me?
Do you know about the expand object, the class expand object?
Yes. So expando object was came out of the design meetings for the DLR, as well as dynamic object and the more finer grained interfaces for defining what dynamic behavior or defining dynamic behavior that you want to expose to C#. So you can take any object and make it dynamic enabled by, you know, by implementing iExpando or iDynamic object, etc.
It's very nice to demonstrate the dynamic features in C#. Anyway,
yeah, and so Iron Python and Iron Ruby use these interfaces under the cover to expose our infrastructure to C#, and to really we expose it to the dynamic language runtime, and then C# is able to bind to the DLR and pull it out. But we use those same interfaces to expose our internal structures and make them consumable by C#.
In the next version of Visual Studio, the version that are to be released here soon, very soon, we have also another new language. It's called F#, and that language is supported in Visual Studio. You get it for free as a new templates when you want to create new projects. But why isn't any of the dynamic languages implemented in that way?
Because we haven't gotten to them yet. So it's actually interesting to know that F# is much older than it looks or seems. Don Syme has been working on an F# for a very long time in Cambridge. In the research Microsoft Research Center there, and people have just started to hear about F# because this is when Microsoft has decided to productize it. But it has existed for a very long time, and kind of, you know, they found a business case for F sharp and selling it to financial institutions for doing kind of math related functional computation. And you know, people wanted this in Visual Studio, so it's a great language to add to the portfolio. With Iron Ruby and Iron Python, they're also open source languages. So we purposely do not want to ship tooling, for instance, in the box in Visual Studio, because we want you to be able to get, you know, download it from the web also for free and get new versions much quicker than Visual Studio revs their version. So that's specifically why we're not in the box. But, you know, there doesn't exist Visual Studio integration for Iron Ruby or Iron Python, even to download online at all today, which is interesting. You know, but that's something we're thinking about doing in the future. Iron Ruby 1.0 is coming up. Iron Python 2.6 just released. So we're getting ready to release major versions of these languages. And after that, we're gonna, you know, look at what we should do next. And Visual Studio tooling is on that list of, you know, possible things to look at.
So you mean that we don't use Visual Studio to program to work with the Iron languages?
You don't have to is the interesting part. These dynamic languages are also about being low on ceremony. That's the way I like to describe it. If you want to make a new project in Iron Python, you make a new file, and that's it. There's no you need to have this project which generates this code for you and puts this stuff in the place where you can build it. There's none of that is really required to use it. The reason why C Sharp and VB and even F Sharp have tooling around them is because they require these project systems that do some of the beginning work for you and do other work for you, code generation, etc. Dynamic languages really don't need that because, again, we can do all these things at runtime. A Hello World app in Python is simply a file that says print, you know, quotes hello. And goes from there. Now, that's not to say we shouldn't have, you know, cooler features like IntelliSense on Python and syntax highlighting and whatnot, but using other editors is completely fine. You can use Iron Python without needing to use Visual Studio, and I find that to be an extreme plus for Python and Ruby. Not because Visual Studio is bad by any means. It's a great product. But we shouldn't be tied to needing Visual Studio because Python and Ruby aren't. The actual language implementations that, you know, Microsoft hasn't invented Python or Ruby. These are languages that exist outside, have large communities built up around them. And we're just tipping our hat to them saying, great work. We want this to run on our platform too. So we're going to hire people and implement it so we can bring more Python and Ruby developers to Windows. You know,
but there are tools in the community that you can use to.
So there are, to be clear, right? You know, those tools got built way after the languages were built, and we're kind of in that situation. These languages are just becoming mature, and you know, we're going to be looking at doing tooling for them in the future. Though you can use Python and Ruby existing tools to write Python and Ruby code. For instance, like me, I use Vim on Windows. Vim is a text editor that was originally written for Unix, and I use it on Windows, and it has Ruby and Python syntax coloring, right? I'm completely happy with it. There's also Notepad 2, which does a great job at syntax highlighting, and really, that's all I want is coloring my code so I can look at it and maybe a directory structure. So you can really use anything you want. There are some more advanced tools on the web for Ruby and Python. There's RubyMine IDE that's a good Ruby editor. There's a Wing IDE that's a good Python editor. SharpDevelop is a .NET-based IDE that supports both Python and Ruby. And MonoDevelop, which is the IDE for Windows, Unix, and Mac that Novell and the Mono team makes, that has support for Iron Python now, and they're going to add support for Iron Ruby in the future. So, you know, it's just the inevitability of, you know, tooling always comes after the the languages are there, especially if you don't need them. So that's where we are today.
Another question that are very common for me in the field is do we use Iron Python or Ruby ourselves? Do we eat our own dog food?
So our team does. there is a significant amount of dynamic language code in Microsoft that is written for tests. So we have a lot of Perl in tests. There's also some Python in tests. But our team, long before Python and Ruby were even like built and working functionally, we wrote all of our test infrastructure in Python and also in Ruby. Okay. And now we're running that on Iron Python. So we have a whole check-in suite that runs all of our tests on every check-in, et cetera. A majority of that infrastructure is written in Python and Ruby. There's also some batch in there as well, but it's definitely in there. Now we also, so Ruby and Python are written in C#. The Iron Ruby and Iron Python. Ruby and Python aren't, but Iron Ruby and Iron Python are both written in C#. Though we do decide that some libraries should be written in Ruby or should be written in Python and shouldn't be written in C#. So there's the functionality of Iron Python to take an Iron Python object and make it a first class CLR object. All of that infrastructure is written in Python, because we just have a little hook in Iron Python, which we use from Iron Python, and we don't need to write the C# there. The same goes for Ruby. Ruby has a pretty extensive standard library that's all written in Ruby. As far as we go, as far as my team goes, we're definitely, we dog food our own stuff all the time. The Ruby and Python websites at ironruby.net and ironpython.net are being written in Iron Ruby and Iron Python, running in IIS. We try at every possible turn to dog food our own languages. As they begin to mature, we're definitely gonna see more teams internally looking to them to use them for testing or whatnot.
Thank you, Yumi. A last question now before you have to go. How should I start with, if I'm interested to learn more, I'm an old C# developer and I want to look into Ruby or Python or both. Have you any suggestions how you should start and where you should use this language if you have a large system, for example, a web application or a web system that are mainly in ASP.NET and C#?
So I'll answer those questions in reverse. A great way to just take an existing system and add scripting capabilities to them, right? Use Python or Ruby in them. One avenue is testing, right? So as I lectured before in the beginning, if you're not testing, you should be. And if you have no tests, you probably should look at using a dynamic language to write those tests. Static languages, again, tend to be a little bit more verbose, and writing a test feels like a lot of work when you're writing them in C# and VB. It's just my experience. And if you're writing them in Python and Ruby, not only are they going to be smaller, less code, less stuff for you to do, but Python and Ruby have really pushed the standard as far as testing goes. Ruby even more so. So there's tons of great frameworks like RSpec for Ruby and unit test for Python, which help you write tests in Python or Ruby, right? And they both run, both these frameworks run in the browser in Silverlight or on the desktop, right? So you can test a web application with this. Also, Ruby has this library called Water, which is a browser automation library that Iron Ruby also runs. That lets you pop up in a browser and click on buttons, and it's completely scriptable from a Ruby script. So you can test your website with Ruby by opening up a browser and telling Ruby to click on some buttons and checking that the result is correct, etc. Testing is definitely a great avenue for that. Another one is scripting. So I kind of talked about how you would want to layer your application to introduce wanting to use Python or Ruby, right? Like build your application logic on it. But generally, that's that's a little bit, that's something you want to do early in a project. It's hard to re-architect something to have that. Really what I suggest people do is add scripting capabilities to your application. So allow scripts to be written against the program, be it by you, the developer, or even by end users, right? I know tons of software development shops have to customize an application that they've written, you know, 10 times, but they have to customize it for each different client that they sell it to. It'd be great to just have a script that could customize it for them, and you just ship them their version plus the script, and you don't have to ship them a completely different binary. and so that's one very important use case, in my opinion. And the other one is just script internally for your own selves. If you think about like anything you do that is dynamic, like I think a good example is a rules engine, right? Anything where you're kind of deciding things at runtime based on other variables, right? Be it in a database or whatever, that's a perfect example for a script. You can even store the script in the database, take it out of it, run it, check your conditions and whatever. Mainly because generally these rules engines have a lot of business logic assigned to them, right? It's difficult. Like I've been in the position where I've had this. It was in the finance industry, and this guy was telling me about how some calculation should work. And I was, you know, okay, yeah, sure. I thought I understood him. I went off and I coded it. It was wrong. He couldn't tell me why it was wrong, and it took a very long time for us to figure out why. If I had written that in some language that he understood, where a scripting language is you can write code that could be understood by, you know, your mother.
You haven't met my mother.
I'm a little younger, I guess. But sister, I don't know. So we could have solved that problem a lot faster. So dynamic languages has the ability to be a lot closer to the domain that you're writing for rather than C# or VB. So wherever you want business rules to be embedded in your application, doing that with scripts is great. And then if you have, you know, a pioneering guy who actually wants to write code, and, you know, you can let him, you know, try to write the scripts, and then you can clean them up if you need to, whatever. But it would probably make life a bit easier. So those are the places where I see adding scripting to an existing app or adding scripts to an existing application works wonders. And if you want to get started, IronPython.net and IronRuby.net are great places to start looking at, you know, download the binaries and start using them. RubyLang.org and Python.org are the actual websites for these languages that, you know, again, exist outside. And they have a large amount of documentation just about the languages and the libraries that are around them. So, you know, I would suggest looking at that, learning what the syntax looks like. And then if you want to start using IronRuby or IronPython, you know, go to our specific websites and you can take everything in.
Thank you very much, Jimmy. Should we plug your website at the last here?
Sure, yeah. So I blog on jimmy.cimenti.com. Just general Ruby and Python stuff, what I work on. So if you're interested in Ruby and Python, my blog is definitely something to follow.
Thank you very much, Jimmy, that you took your time. It's been a pleasure to hearing about IronRuby and IronPython. I'm really interested to start working a bit more with them. So thank you very much.
Oh, great. Thanks for having me.
Och det var Jimmy. Nu ska vi direkt utan att vänta vidare till Test Corner idag om Debug Diag. Välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Test Corner idag. Och någonting som jag inte vet speciellt mycket, Debug Diag.
Yep.
Vad är det?
Yep, det är ett verktyg som är gratis. Man kan ladda ner det på Microsoft Download. Och då söker man på debugdiag 1.1. Jag kommer tillbaka till det lite snedare. Det är i alla fall ett verktyg som har producerats av support tillsammans med IIS-produktteamet.
Alltså vår webbserverteam. Alltså.
Mm, precis. Från början för att felsöka krascher, hängningar eller minnesläckor i IIS-applikationer, typ ASP-applikationer från allra första början. Det visade sig sen att det var så användbart så att man använde det till mycket andra applikationer också. Man kan använda det till i princip vilken applikation som helst.
Det behöver alltså inte ha något med IIS och någonting alls att göra. Det är bara att det är någonting som körs på datorn.
Precis.
Okay.
Och då det finns egentligen två lägen på DebugDag. Ett läge där man ligger och plockar minnesdumpar. Och ett läge där man analyserar minnesdumpar. Och då man säger de här som när man plockar minnesdumpar. Då finns det, dels finns det hängning. Då kan den ligga och monitorera och se om en process hänger. Ja, det finns vissa kriterier för en process som hänger. Man kan lägga den och låta den vänta på att en process ska krascha. Eller möjligtvis till exempel få ett .NET exception eller något annan typ av exception. Så du ska kunna lägga in en regel.
Jag tänkte bara .NET exception. Du pratade att det här är ju unmanaged code.
Ja, men just för .NET exception så förstår den. Det och kan plocka en minnesdump där.
Så det är för native code vi pratar om alltihopa nu?
Precis, men om man säger att .NET exception har...
Ett vanligt, eller ett unmanaged exception
absolut.
Under sig. Ja.
Det är en
del i processen kanske till och med.
Så det är ett vanligt exception, men sen finns det inbyggt, det är någonting man har lagt in i DebugDag att den ska förstå och kunna översätta exakta .NET exception. Till exempel man kan gå in och säga när du får ett system invalid operation exception eller file not found exception, ta en minnesdump då så kan vi analysera vad som händer runt omkring det. Så dels finns det alltså hängningar, krascher, och så finns det det mest intressanta tror jag med DebugDag är minnesläcksanalys. Och då går det till så att man börjar att sätta upp leak tracking. Och det den gör det är att den kollar varenda gång du allokerar någonting så lagrar den information om det. Sen deallokerar du så plockar den bort den informationen. Så i slutändan så plockar du en minnesdump. I den finns det då fullt med information om vad du har allokerat och inte deallokerat. Så allting som har läckt eller som du nyligen har allokerat. Men om man ser över en längre tidsperiod så visar den ganska bra över vad det är för någonting du läcker.
Mm, för de finns ju kvar och har väldigt lång livslängd. Man ser
exakt,
det.
Och det kan man också kolla på. Liksom hur lång livslängd en viss... det är hur länge sedan det var jag allokerade den här snutten minne.
Kunde man ha så att den också kände av om minnet börjar bli fullt, att den tar en dum?
Ja, precis. Så i det läget så kan du då välja att den ska göra minnesläcks... Om man säger, lägg på minnesläcksregeln. Och välj antingen att du tar manuella dumpar när du vill, eller så kan du lägga in till exempel ta en minnesdump vid 800 meg eller ta en minnesdump vid 500 meg och sen varje 200 meg efter de 500 megabyten. Så man kan liksom kolla över tid så här. Och det intressanta där det är liksom att när man sen plockar in den och kan analysera, och nu kommer vi över till analysbiten då kan man se analysera för minnesläckor. Den går igenom, den visar upp till exempel din DLL har allokerat 300 meg som den inte har lämnat tillbaks. Och här är några av de vanligaste stackarna där du allokerar minne. Så att man går ner liksom på funktionsnivå. Den här funktionen allokerade så här mycket minne.
Kunde man få hjälp med att analysera de här dumparna man har tagit?
Ja, alltså den analyserar ju själv. Så du får ut en... Man ser en HTML-sida som visar upp all den här informationen. Det är lite klurigt att se liksom, om man inte är riktigt van med dem. Men de är rätt bra. Men det är lite klurigt att se. Jag bloggar en del om hur man kollar på den här analysen. Och hur man ser liksom, vad det är som händer. Men jag ska säga också att det här är ju mest för native. Alltså icke.NET minnesläckor. För om du tänker dig om det är... .NET som har allokerat mest minne, eller liksom om du har allokerat väldigt mycket .NET-objekt, så kommer det då i den här se ut som att MS Core Works, som är .NET Frameworks Core DLL, har allokerat väldigt mycket minne. Men det är egentligen Garbage Collector som allokerar väldigt mycket minne åt dig, som du sedan allokerar dina .NET-objekt i.
Bara en dum fråga som nästan alla använder ju ASP.NET. Vad är det för typ av applikationer som är native man kör nu i JSON?
Ja, du kan tänka dig till exempel även i en ASP.NET-applikation så kanske du använder en komponent för kryptering, eller du kanske använder en .NET-komponent för andra saker som att skicka mail eller för vad det nu kan vara för någonting. Så det är fortfarande en hel del komponenter som används tillsammans med.
Så en jättedum Tack. Fråga då, om man skulle ha skrivit, om man har en äldre applikation och skrivit Visual Basic 6-kod som är COM-komponenter och så gör man anrop då in i ASP.NET, då skulle man kunna se om det är något problem med dem, dessa COM-komponenter.
Ja, det var en väldigt dum fråga. Nej, jag bara skojar. Nej, det var en väldigt bra fråga tycker jag. Jo, då skulle du kunna se det här. Det är typiskt en sån grej som man skulle kunna använda.
För det har vi ju alltid, alltså ända sedan ASP.NET kom så vet jag att vi har diskuterat det här. Hur bra är det att anropa COM-komponenter för de ligger på en annan trådningsmodell och sånt. Ja. Men det är kanske en helt annan fråga.
Men där kommer du in på en annan grej. Det har inte så mycket med hur mycket man allokerar och sånt. Men då i den här analysen så finns det dels minnesanalys. Det finns crashanalys och det finns hängningsanalys då. Och en typisk grej som den här hänganalysen känner av automatiskt, det är så här, du ligger och väntar med 12 trådar ligger och väntar på den här STA-tråden för att du håller på att anropa den här VB-komponenten. Det borde du inte göra. Eller
du borde... Ja, så det kan man se. Du kan bara förklara vad STA betyder för dem. Som
single threaded apartment.
Och det är det som VB:s komponenter körs. Ja.
Det är någon med apartment threaded, men rent praktiskt så går de in på SDA-tråden. Så att det är liksom det är en typisk sån grej som den känner av automatiskt. Och då kan den till och med visa så här, de här 12 trådarna är som ligger och väntar på den. Och de har väntat så länge. Eller till exempel om du håller på med ett socket-anrop så kan den säga, du har legat och väntat här, eller du ligger och väntar här på socketen på den här IP-adressen, den här porten. Och då blir det ju liksom genast mycket lättare.
Det låter jättesmart, för jag tyckte att det nästan varit lite magiskt, just den där kopplingen. Man varit lite rädd vad som händer där.
Mm. Så det här är ett verktyg som jag tycker att alla borde använda om de har native-problem. För att det är otroligt kraftfullt och väldigt enkelt att använda.
Du sa här i början att vi pratade om att det finns version 1.1 och så sa du att jag ska återkomma till det.
Jag tänkte bara säga, för att i början så säger man så här, ja men ladda ner det här, ni vet inte vad det är för någonting. Så debugdiag 1.1 är det som ni söker på download. Nu är det så här att man håller på med en 1.5 som löser ett problem som tyvärr finns i 1.1. Och det är att den funkar inte på Windows 7 och Windows 2008.
Är det två eller båda?
Bägge. Och anledningen till det är att arkitekturen har ändrats så pass att till exempel det här med att leta efter minnesläckor, de anropen är annorlunda. Därför kan man inte riktigt, man måste skriva om debugdiag för att kunna få samma analys.
Och du vet inte när det kommer, men det är ett seriöst problem, för att det är ju de operativsystemen absolut, vi rekommenderar.
Absolut, så det är nummer ett, det har högsta prioritet för, man säger, för nästa version.
Tack så mycket Tess, och nu vet ni, om använder ni COM-komponenter, jobbar med VB6 och titta på debugdiag.
Och sluta använda COM-komponenter i VB6 för det har gått ur support. Så.
Och avslutningsvis här på slutet så en snabb intervju med Fredrik Normén som är MVP om MVP Summit som gick förra veckan i Redmond. MVP Summit är en konferens som alla MVP är inbjudna, alltså Most Value Professional. Och jag tänkte jag skulle pumpa honom lite på hur det var och se om det är någonting vi kan få ur honom som är lite småhemligt eller sådär. Så här kommer det. Med mig på Skype har jag Fredrik Normén, numera Iptor, och Fredrik är en av våra MVP som vi har i Sverige, så MVP betyder Most Value Professional. Och MVP har varje år en samling i Redmond, alltså på vårt huvudkontor, som heter MVP Summit. Och det tycker jag verkar vara en väldigt spännande konferens, så att jag tog och ringde upp Fredrik och tänkte fråga lite hur det är att vara på MVP Summit, och så får vi se hur mycket vi kan prata om. Välkommen Fredrik!
Tack!
Fredrik, innan där kan vi börja med, kanske du kan berätta vad du är för MVP och vad det innebär egentligen att vara det.
Ja, jag är MVP inom ett område som heter ASP.NET, och MVP:er har ju olika områden, så att man är ju anses vara specifikt inom ett specifikt område. Och att vara MVP, fördelen är ju att man har ju väldigt bra nätverk och väldigt bra kommunikation med marknaden. Och får vara delaktig väldigt mycket av vad som kommer att komma, och även kunna vara med och påverka väldigt mycket själv. Och det är ju väldigt kul. Det är någonting som inte vem som helst kan bara sådär.
Och egentligen är det väl så att MVP-programmet är ju ett amerikanskt program just för att kunna ge för att produktgrupperna ska kunna bland annat bolla med väldigt intressanta människor som finns då ute i verkligheten och använder produkterna, eller hur?
Ja, lite grann kan man väl säga. Det beror ju på, alltså, sen har vi det här insiderprogrammet också, men det är ju lite speciellt. De är ju mer som ett bollplank. MVP:erna har ju det här MVP-samtalet varje år som man har möjlighet att kunna träffa produktteamen och verkligen bolla och ge feedback. Sen utöver det så är det ju, om man har bra kontakt med Microsoft så har man ju möjligheten att bolla. Annars är det ju mest, alltså MVP blir man ju egentligen om man hjälper och bidrar med väldigt mycket, till exempel på communities.
Ja, man kan ju säga att MVP är ju en mer en utmärkelse man får för någonting man har gjort. Det är ingenting man får och sen ska man göra någonting. Och det är väl så
det är
att...
Man kan bli...
Vad sa du, Fredrik?
Ja, jag tänkte säga det är inte så att man fått, man kan certifiera sig till, utan det är ju att Microsoft, det är ju ni som bestämmer att de här har bra kompetens, de här har hjälpt till, de är väldigt duktiga och man vill belöna dem på något sätt. De är viktiga för oss. Det är ju det de har. Så att man kan inte certifiera sig till MVP heller.
Kan du, jag vet som sagt att det är väldigt mycket som är under NDA på MVP Summit just av den anledningen att ni pratar om nya saker, sådana här saker. Men kan du ändå berätta lite hur det är att vara på en sån här lite annorlunda konferens än vad vanligtvis vi åker på?
Ja, det som är speciellt är ju att först och främst får vi träffa MVP och det är ju jättebra. Det är bra att nätverka med dem. För det är ju många specialister inom sina områden och det ger ju jättemycket att få den kontakten och lära känna dem.
Hur många MVP:er finns det i världen, vet du det?
Oj.
Hur många var det på konferensen?
Jag tror det var mellan 1000 till 2000. Jag kommer inte att svara, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är någonstans mellan 1000 som var där. Om jag inte har helt fel. Jag vet att det var 92 olika, jag tror det var 92 olika teknikområden. Så det var ju väldigt mycket olika typer av MVP som var.
Och nej, precis. Jag tänkte fråga vad fortsätt.
Ja, okej. Okay. men det som också är bra, det är att man har ju vissa sessioner. Alltså, som till exempel AS-MVP, då får man ju titta på vad kommer det nästa Ajax-version. Vad man kan se på lite tidigare prototyper för vad som kommer komma i SSU 2010. Man har möjlighet att kunna träffa produktteamet och utvecklare och komma med förslag och feedback. Och de produktteamet vill veta vad prioriterar vi, vad skulle vi vilja ha. Och de har möjlighet att kunna på så sätt säga då att det här är jätteviktigt för oss. Och man behöver inte gå just inom sitt område. Till exempel jag var ju inne på Silverlight-området, så jag ville se vad händer med Silverlight 4, vad händer efter Silverlight 4. Och, så att man har ju möjlighet att kunna gå på andra sessioner och kunna nätverka med de andra produktteamen. Och det är det som jag tycker är väldigt bra. Och sen är allra bäst är ju egentligen möjligheten att kunna boka möten också med utvecklare eller arkitekter. Så jag börjar med det. Så att istället för att gå på sessioner så kan man ju boka möten och träffa folk. För det kan ju ge väldigt mycket och skapa en väldigt bra relation. Så att det är ju det som är så himla bra egentligen med MVP som är nätverkandet.
Mm. Jag tänker på när ni ger feedback, hur brukar den här stämningen vara? Brukar ni tycka att de alltid gör bra eller kommer det upp kritik? Och hur ser det ut?
Ja, det är både och. Det är ju, först och främst handlar det om man ska kolla på hur session går till. Det kanske kan vara intressant för folk att veta. Det är ju att de visar oftast lite demo och lite tankar kring saker som antingen finns nu eller som kommer. Och sen efter det så får man ju, vill man ju självklart ha frågor. Och i form av frågorna då kan man ju säga till att nej, men det här ser inte bra ut, det borde kanske vara så här. Och sen lyssnar de och ibland så blir det att de tänker nej, men om vi gör så här, då blir det så här. Alltså man får ju reda lite hur de tänker också när de sitter och bygger sina grejer. Så man får ju reda på väldigt mycket varför saker och ting som det är. För vissa saker kanske man själv tycker att nej, men det är inte alls bra, det är ju helt galet. Men nu kan man få ett svar på varför det är så. Det kan ju vara att det finns andra delar i organisationen som trycker på och tycker att nej, men det här måste vi ha för att vi ska lösa vårt problem. Och då kommer det med i ramverken eller i produkterna. Sen har man ju då möjligheter att efteråt att, ja, prata med dem, ställa frågor, feedback, berätta vad man själv tycker. Väldigt många är ju, det är väldigt många på de här olika sessionerna. Ja, det beror på vilken grupp man är med i. I Silverklubben var inte så många, jag har spelat det. Var det kanske mellan runt 100-200, så alla kan ju inte hinna med att prata med alla i teamet. Men då har man ju så här efter, lite ja, fester kan man väl säga efteråt, där man då är med produktteamen och kan då passa på att hugga tag i dem. Så att,
Varför åker du på MVP Summit? Det är ju ändå en vecka som du inte kan jobba på vanligt sätt och så är det jetlagen. Så att det är ju verkligen en investering även från din sida. Så, vad får du ut av det här? Och är det någonting du kan berätta om, ja, om något som är speciellt bra? Det kanske är svårt att prata konkret, men är det värdefullt för dig?
Ja, först jag var ju på MVP-samhället för några år sedan och då tyckte jag inte att det var så himla jätte. Men jag tror att det var för att jag utnyttjade det på fel sätt. Om man kan säga utnyttja, jag vet inte, men jag kan säga utnyttja. Utan det här året så tänkte jag att man måste göra något mer av det. Och det handlar ju om att försöka nätverka så mycket som möjligt. Det är det jag tycker är viktigast. Att få kontakterna med andra MVP-er plus med produktteamen. Så att jag såg ju till att boka möten med många personer som jag tycker är väldigt viktiga innan de olika produktteamen för att kunna enskilt prata med dem och inte ha en massa andra runt mig, utan kunna sitta där i lugn och ro i några timmar och titta på när de visar kod och kanske skissa på tavlan och kunna vara med och tycka och tänka. Och det är ju hur mycket som helst. Så att jag tycker att det var värt varenda minut. Absolut.
Spännande.
Ligger man ju.
Jag tänkte bara avsluta.
Ja.
Kör på, Fredrik.
Ja, jag bara, ja. Sen är ju fördelen är ju att man får reda på ganska mycket. Alltså vad är ramverket på väg, vad är versionerna på väg. Så man ligger ju hela tiden i framkant och följer med utvecklingen. Och på så sätt är det också bra när man kommer hem då in i ett projekt. Det är ju vad ni är på väg och kan då hjälpa företag på ett väldigt bra sätt. Så jag tycker att det är värt varenda krona, varenda minut.
Tack så mycket, Fredrik, och vi kommer säkert få höra av dig mer. Bara avslutningsvis, vart kan man läsa om det du håller på att utveckla och forskar och jobbar och bloggar om just nu? Du kan väl tala om vad adressen till din blogg är.
Det är webblogg.asp.net/Fredrik. Det blir normen eftersom jag inte kan ha sagt det.
Tack så mycket, Fredrik.
Tack, Carl.
Tack så mycket för att du lyssnar på det här mega MSDN maraton radioprogrammet. Jag hoppas att du har lyssnat ända hit. Som du har märkt så har det varit en väldigt intressant program idag. Det är ju alltid intressant, eller hur? Men tills vi hörs nästa gång så koda säkert.